Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Podplay.
2. Välkomna till ännu ett avsnitt av podden Larm vi minns. Med mig, Trösti Brege.
Och med mig, Daniel Brander.
Vi har sammanlagt 40 års erfarenhet inom räddningstjänsten. Och med dessa år samlar vi på oss många minnen.
Och i den här podden minns vi tillbaka på larm vi varit på som brandmän och befäl. Och
varje vecka turas vi om att berätta om ett larm vi minns lite extra. Och den här veckan är det din tur, Brander.
Ja, det här larmet var väldigt speciellt. Och det blev inte alls som vi först trodde när larmet kom in. Och 15 minuter gick jag från att sitta i soffan hemma till att stå på en mordplats som vi från början trodde var ett hjärtstopp. Jag kommer att berätta om larmet ur mitt perspektiv, så som jag minns det. Och jag har bytt ut namn och platser för att skydda alla inblandade. Julen är passerad med några veckor nu. Jag äter lunch framför tvn och tänker att det börjar bli dags att röja undan pyntet. Jag brukar ha mycket tid hemma veckorna jag har beredskap på deltidsstationen. Då blir det ofta att jag passar på att fixa med huset eller plocka hemma. Att ha beredskap innebär att jag har en personsökare på mig hela tiden. Och så fort ett larm går måste jag bege mig till brandstationen. 5 minuter från det att larmet går måste första brandbilen lämna brandstationen. Jag började min bana inom brandkåren med att arbeta på brandvärn. En anställningsform där brandmän är frivilliga och inte har någon skyldighet att åka på larm. Det vill säga att de brandmän som kan åker på larmet. Något som är vanligt i mindre samhällen ute på landet. Tyvärr så är det ofta svårt att få tag i personal på landsbygden. Alla är inte tillgängliga i den mån som behövs för att kunna driva en fullt bemannad brandstation dygnet runt. Det innebär även att en annan station behöver larmas för att säkra att någon faktiskt åker dit. Men den stationen kan ligga rätt så långt bort. Efter en tid på brandvärnet blev jag deltidsbrandman på orten där jag bor nu. Det känns viktigt att bidra till samhället på orten, samtidigt som jag fick chansen att arbeta med det jag alltid drömt om. Jag hade även turen att bli erbjuden en brandmannatjänst på heltid, så idag är jag brandman på både en heltidsstation och en deltidsstation. Som ni hör så är livet som brandman en stor del av min identitet. Skillnaden på heltid och deltid är att en deltidsbrandman är hemma eller på en annan arbetsplats med beredskap och personsökare. Medan på heltid är brandmännen på brandstationen hela tiden i skift. I Sverige är cirka 70% deltidsanställda brandmän med beredskap. Efter lunchen slår jag mig ner i fåtöljen med en kopp kaffe och laddar för det stora utkastandet av julen. Jag hinner knappt sätta mig till ro innan min personsökare plötsligt piper. Prio 1, sjukvårdslarm. Hjärtstopp, säger rösten. Följt av en adress jag känner till mycket väl. Det är ju på campingen, tänker jag. Jag kastar mig bilen och kör ner till brandstationen där jag ska möta upp mina kollegor. Som jag nämnde så har jag max 5 minuter på mig att ta mig från soffan hemma till en brandbil i rullning. Det är kort om tid. Det är ju dessutom vinter, så jag måste tänka på att de är framsäkert. Idag är det dock torrt ute. Snön har varit frånvarande ett tag och vädret påminner mer om vår än vinter. Jag kommer in på stationen. Några av kollegorna är redan här. Kommer Kenneth hit så åker med honom, säger jag till Uffe som redan hunnit byta om. Mycket riktigt så kommer vårt befäl Kenneth och stannar utanför stationen. Han sitter i vår lilla bil, en pickup som används från hemmet av ett befäl eller rökdykarledare och kallas FIP, första insatsperson. Tanken med FIP är att åka direkt till platsen för att spara tid. För vissa larm kan den som kör den bilen snabbt svänga in på stationen och plocka med sig någon som är klar. Men det gör vi bara om vi har möjlighet och utan att försena insatsen. Med en extra person på larmet ökar vi chansen att snabbt kunna ge bästa möjliga hjälp. Där jag bor är det en bit för ambulans och polis att åka. Det brukar ta cirka 15 minuter för dem att åka ut till oss. Så vi vet att vi kommer vara först på plats på det här larmet. Hjärtstoppslarm är något vi hanterar bra. Vi har bra utbildning i sjukvård och vi är oftast själva en stund innan övriga blåljuskollegor hinner komma ut till oss. Det gör att vi har fått arbeta med det många gånger och rutinerna sitter i ryggmärgen. Jag har åkt på många hjärtstoppslarm under mina år i brandkåren. Det är tunga larm med mycket känslor inblandade på platsen vi kommer till. Jag tycker det jobbigaste är att träffa de anhöriga som är helt förkrossade när vi rusar in i deras hem och börjar jobba med deras kära familjemedlem. Sen kan det också se brutalt ut när vi jobbar med patienter som har hjärtstopp. Kenneth och Uffe drar iväg med vår FIP-bil, medan vi andra hoppar in i brandbilen och åker iväg efter. De kommer iväg fortare än oss i den snabbare bilen, så de drar ifrån direkt. Du behöver inte stressa, Emil. Uffe och Kenneth kommer börja, säger jag, när vi åker ur första rondellen. Under framkörningen har vi missat en del information på radion, eftersom kollegorna på ambulansen och polisen redan hunnit prata med varandra innan vi har hunnit kvittera att vi är på väg på larmet. Detta beror på att alla har fått larmet samtidigt. Men vi har ju våra 5 minuter innan vi kommer ut med bilarna, medan polisen åker direkt med närmsta patrull och ambulans åker på 90 sekunder. Kenneth anmäler att vi är på väg ut och att det är cirka 5 minuter innan vi är framme.
Vår avsikt är att låta polisen åka fram först. Kom,
säger ambulanspersonalen över radion. Vad menar de med det? Nu börjar tankarna snurra hos oss. Är det något vi har missat som vi bör veta? Kenneth ropar upp på radion och frågar varför ambulansen tänker avvakta polisen. Vi är strax framme på platsen.
Räddningstjänst från polis. Vi har ett pågående dödligt våld på platsen och gärningsmannen är kvar. Vi vill inte att ni åker fram förrän vi säkrat platsen. Kom,
svarar en av poliserna på Kenneths fråga. Kenneth ropar upp oss på vår egna radiokanal för att kolla att vi har hört meddelandet från polisen och att vi ska avvakta hos honom och Uffe när vi kommer i kapp. Vi borde ha fått den här infon redan på utlarmningen, tänker jag irriterat. Vi ser blåljus i backspegeln på håll, så vi ligger inte allt för långt före. Vi släpper av lite på takten så polisen kan komma ikapp och förbi oss. Nu har vi bara några 100 meter kvar till campingen. Det är dock otroligt frustrerande att avvakta medan en person troligtvis ligger och behöver vår hjälp. Vi vill ju bara fram så fort det går för att hjälpa personen. Så fort polisen säkrar platsen åker vi med in och assisterar med det som behövs, säger jag i bilen till mina kollegor Juni och Emil. Jag ser hur polispatrullen stannar med en kraftig inbromsning vid entrén till campingen, där det även finns en reception. Utanför står det 2 personer. en yngre och en äldre man. Det ser ut som att den äldre försöker lugna den yngre mannen. Plötsligt springer två poliser ut ur bilen och tar tag i den yngre mannen precis vid entrén till campingen. Lägg dig ner, hör vi poliserna ropa.
Händerna på ryggen!
Vad är det för något vi åkt in i? Undrar nog vi alla. Scenen som utspelar sig framför oss är som tagen ur vilken Beck-film som helst. Det var inte det här vi förberedde oss på när vi åkte från brandstationen. Vi åker ju på ett hjärtstoppslarm, men nu har vi hamnat i något helt annat.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Den yngre mannen gör inget motstånd, utan det ser mer ut som han väntade sig det här när han nu ligger på mage på asfalten, bojad, med poliserna bredvid sig. Fler polispatruller anländer nu och assisterar. Den ena polispatrullen visar att vi ska följa efter dem in på området. Det är fortfarande ett hjärtstopp vi ska på, frågar Juni från baksätet. Ja, så är det ju. Vi måste hitta den drabbade. Vi håller oss till det polisen säger. Så håller vi bilen eller håller ihop när vi jobbar. Är det klart, säger jag tydligt. Hoppas bara någon påbörjat HLR, säger Juni, medan Emil kör vidare. Vi rullar in på campingen, men ingen verkar veta vart någonstans det finns en person som är skadad. Det vanliga är annars att någon vinkar åt oss för att påkalla vår uppmärksamhet. Kom igen nu, vi måste hitta personen, tänker jag frustrerat. Efter en kort stund ser jag något som inte är som det bör vara. Det rör sig personer oroligt utanför några husvagnar. Det måste vara där borta, säger jag. Kenneth och Uffe har uppfattat det från sin bil också och åker iväg. De åker ju snabbare än oss med tanke på att de har lilla bilen. Så de är framme fort på platsen tillsammans med polispatrullen och ambulansen.
Det är här borta, Brander. Du kan komma fram till oss. Kom!
Ropar Kenneth på radion. Vi åker fram och parkerar vid massa husvagnar. Platsen ligger fint. Det är en klassisk campingplats. Den ligger väldigt nära havet, med stora björkar utspritt på gräsmattan mellan husvagnarna. När jag kollar runt ser jag att det rör sig en del människor borta vid servicehuset. Barnen leker i områdets lekpark, men många rör sig nyfiket runt omkring oss för att se vad som hänt runt husvagnen vi ska till. Det är mycket folk här, trots att det är vinter, tänker jag. Tills jag kommer på att campingen har ju faktiskt långliggare, som de kallas. Alltså folk som bor där även på vintern. Något vi fick veta när vi hade övning i islivräddning här för ett år sedan. Jag går fram mot den ena husvagnen. Personerna utanför känns aningen oroade över situationen. Det är en klassisk husvagn med förtält. Inget som sticker ut åt något håll. Uffe och några poliser går in i husvagnen och hittar en person på golvet. Här är det, ambulans hit, ropar Uffe från insidan. Det är väldigt mycket personal där inne, så jag kommer inte in, utan börjar istället plocka undan prylar i förtältet tillsammans med Kenneth för att skapa utrymme på platsen. Vi flyttar ut bord, stolar och en del prylar på gräset utanför. Det kommer vara mycket personal på liten yta, så utrymme kommer behövas. Kollegorna från polisen fokuserar på utredningsarbetet nu, när vi är så många på platsen som tar hand om patienten. Några poliser pratar med personer runt husvagnen och en polis verkar ha kontakt med kollegorna vid entrén till campingen där den gripne mannen finns. Juni och Emil avvaktar vid bilarna för att det inte ska bli för rörigt på platsen. Vi vill gärna inte vara för mycket folk då det kan stöka till det istället för att hjälpa till. De kan istället plocka fram utrustning från ambulansen eller material från våra fordon om det skulle behövas. Och behöver vi fler händer och fötter så är de bara ett anrop bort. Uffe och kollegorna från ambulansen drar fram personen till en större yta inne i husvagnen för att påbörja HLR. Vi har fixat ett utrymme för att jobba på här ute, Uffe, ropar Kenneth. Men Uffe svarar att de inte kommer ta ut personen dit. Jag hör samtidigt som jag plockar undan prylar att polisen inte vill att vi ska röja runt för mycket då det är en brottsplats nu. Vi backar undan, säger Kenneth. Så vi går ut från förtältet och finns istället till förfogande på avstånd ifall vi skulle behövas. Jag hör att det arbetas för fullt inne i husvagnen samtidigt som en kollega från polisen står för hör några personer en bit bort. Jag förstår i det här läget att det inte är riktigt som ett vanligt hjärtstopp. Personalen från ambulansen är mer stressad än vanligt och poliserna är helt fokuserade på andra saker än de brukar vara på hjärtstoppslarm. Vi vet ju att något allvarligt hänt med tanke på samtalet över radion tidigare och gripandet vid entrén. Men vi som står utanför vet inte vad som hänt än. Den enda som har några svar nu är Uffe. Efter några minuter kommer Uffe ut från husvagnen och han ser medtagen ut. Hur ser det ut där inne? Frågar jag honom. Han skakar på huvudet. Aningen blek i ansiktet. Det ser inte bra ut. Vi kan inte göra något mer. Honom kan vi nog inte rädda, säger Uffe och fortsätter. Han har blivit knivhuggen på flera ställen. Det bara rinner blod i honom när vi försöker göra kompressioner. Vi kom tyvärr för sent med andra ord. Men frågan är om vi kunde gjort något åt det överhuvudtaget. Ibland kommer vi för sent. Denna gång var tyvärr en sån dag. Jag och Kenneth har bara en sak i huvudet just nu. Uffe. Det han fick se där inne kommer han att bära med sig länge. Så vi måste stämma av med honom hur han mår. Hur känner du dig? Frågar jag medan han plockar av sig sina plasthandskar och lägger in påse. Jo, men det är okej, är svaret jag får. Men jag ser att det inte riktigt stämmer. Nu kommer en av kollegorna från polisen fram till oss och säger med en tung blick: personen är avliden och vi kommer påbörja en mordutredning nu. Jag måste be er backa undan så vi kan säkra bevis på platsen. Tack för hjälpen, säger polisen och går tillbaks till sina kollegor. Vi går tillbaka till våra bilar där Juni och Emil väntar. Vi förklarar läget för dem innan vi packar ihop oss i bilarna och åker tillbaks till brandstationen. Jag måste kolla av läget med Uffe när vi kommer tillbaka till stationen. Det är det enda jag tänker på just nu. Resan hem till brandstationen tar inte mer än några minuter. Stämningen just nu är speciell i bilen. Ett larm som detta har ingen av oss åkt på tidigare. När vi kommer tillbaka till stationen är det uppenbart att Kenneth har haft samma tanke som mig. Samling på kontoret när ni är klara, säger han när vi tar av oss larmkläderna och hänger upp dem igen. Juni och Emil återställer vår sjukvårdsväska medan jag och Uffe går och duschar. När vi är klara har Kenneth satt på kaffe och vi sätter oss inne på kontoret i en grupp fåtöljer och börjar prata igenom larmet. Vi surrar någon timme från starten på larmet tills det att vi åkte hem igen. Vi går igenom vad som hänt och alla får ventilera sina känslor. Uffe är såklart omtumlad men ändå tillbaks i sitt vanliga jag igen. Men jag ska hålla koll på honom de närmaste dagarna, tänker jag. Men nu är det bara att åka hem igen. för att ta tag i julprylarna som ska röjas bort. Med några fler tankar i huvudet än innan. Kontrasterna kan verkligen vara omtumlande ibland. Från lunch framför tvn till en mordplats likt en Beck-film på under 15 minuter. Det svänger fort ibland som deltidsbrandman.
Du, jag tror många kanske frågar sig nu varför brandmän åker på hjärtstoppslarm.
Mm.
Det har vi inte alltid gjort heller.
Nej.
Du kanske kan få berätta lite om tanken bakom det.
Tanken med att brandmän åker på hjärtstopp är ju faktiskt för att spara tid. Och det är inte bara vi som åker på hjärtstopp, utan det är räddningstjänsten, alltså vi, brandkåren. Det är polisen, ambulans och i vissa kommuner också väktare. Och det här gör man ju för att spara tiden. Polisen kanske är ute och snurrar på orten och är väldigt nära händelsen. Medan ambulansen kanske är på ett sjukhus och ligger lite längre bort. Eller så är det så att brandstationen ligger närmare. Så att man har liksom valt att alla de här enheterna ska åka för att spara tid.
Precis, att någon kommer fram och kan påbörja hjärt-lungräddning.
Ja.
Men vi har också en DEF med oss. Defibrillator.
Mm.
Vad är det för något?
Ja, men det är ju två stycken elektriska plattor som vi sätter på. Så man kan liksom skjuta en elektrisk stöt för att få igång hjärtat.
Mm. Men det här är ju inte ett hjärtstopp egentligen. Det här är ju ett mord, visar det sig.
Ja.
Är det vanligt att vi åker på det?
Ja, vanligt ska jag inte säga att det är.
Nej.
Men det händer. Och i det här fallet så är det ju den som har larmat har ju kanske i det här fallet inte koll på att det är just ett mord. Och då larmas ju vi för att det blir liksom kodat som ett hjärtstopp.
Mm.
Eller liksom, ja, de behöver ju våran hjälp.
Men hur var det för er där att ställa om från att tro att det är ett hjärtstopp till att det är ett mord?
Ja, här blir det ju en väldig omställning.
Mm. Hur då?
Ja, men det är mer dramatiskt än vad det är på ett vanligt hjärtstopp. Men också så blir det ju mer statiskt för våran del. För att nu övergår ju den här insatsen från att vara rent hjärtstoppslarm till att bli mer polisiär. Vilket gör att vi måste hålla oss liksom lite backa tillbaka lite grann. Lyda under polisens direktiv egentligen.
Mm.
Och sen är vi där för vi får assistera polisen och ambulansen så mycket vi kan.
Det har ju förändrats en hel del när det gäller säkerhet.
Mm.
Vi på räddningstjänsterna har ju börjat prata mer och mer om det. Om våran säkerhet på en olycksplats.
Ja.
Alltså utifrån hot egentligen. Du nämnde ju här att polisen har ju fått information om att gärningsmannen kanske finns kvar på platsen.
Mm, precis.
Vad tänkte du då när du fick höra det?
Först så blev vi förvånade att inte vi hade fått höra den här informationen tidigare. Vilket gör att vi är ju egentligen bara någon minut ifrån när vi kommer fram. Och får höra att det här är ambulansen tänker släppa fram polisen före. Och då hajar vi ju till. Varför då liksom?
Just det.
Och sen får vi den här informationen om att då gärningsmannen ska finnas kvar på platsen. Vilket gör att vi måste ju verkligen ställa om och tänka säkerhet. Så vi får ju släppa fram polisen före. Och det är ju lite frustration i det med tanke på att vi vill ju fram och hjälpa den här personen. Så det är en omställning. Men det är ju så att vi i första hand måste tänka på våran säkerhet. Och nu har det ju blivit mera liksom våld i samhället som gör att vi måste
hela
tänka.
Hela terrorgrejen har ju också gjort att vi har fått tänka om lite.
Ja. Och precis, vi utgår ju från det här pågående dödligt våld som vi säger. Där vi liksom har riktlinjer för hur vi ska jobba.
Mm. Ja, men du, det här med att vara deltidsbrandman.
Mm.
Du är ju fortfarande deltidsbrandman och heltidsbrandman. Jag har ju själv också varit deltidsbrandman förut.
Mm.
Det är ju lite annorlunda.
Ja,
eftersom man är ju hemma eller man är ju på ett annat jobb när man får larmet.
Där har man ju personsökare på sig i hemmet eller på sin ordinarie arbetsplats. Vilket gör att från att man kanske då står på, låt säga den här fabriken eller man sitter hemma en fredagkväll med familjen. Och äter liksom fredagsmys och kollar på tv. Till att den här personsökaren piper. Åker till brandstationen och lämnar. Och kanske, ja, men som i det här fallet, 15 minuter senare så står vi på en skadeplats. Där det har skett ett mord. Så det är ju någonting man måste hantera som deltidsbrandman.
Mm.
Hela familjen blir involverad i det här egentligen. Just att jobba som deltidsbrandman. Man anställer ju i princip inom situationstecken hela familjen.
Ja, det är skillnad för när vi jobbar heltid så på heltidsbrandstationerna. Då åker vi ju till jobbet.
Ja, då är vi ju där.
Och då är man ju mindset på jobbet. Liksom.
Ja. Här kanske man är hemma.
Exakt.
Man sitter hemma i soffan eller men, ute och klipper gräsmattan eller står på sin ordinarie arbetsplats liksom.
Du, jag tänkte vi skulle reda ut, det förekommer ju lite termer här. Första insatsperson, FIP.
Precis.
Vad har den för roll?
FIP då, alltså första insatsperson, det är ju i organisationen där jag jobbar så är det ju liksom en brandman eller ett befäl då som utgår med sin med den här FIP-bilen ifrån hemmet eller från sin ordinarie arbetsplats där man egentligen åker ensam. Och det är ju egentligen för att man ska ta sig så fort som möjligt från att larmet går till skadan utan att behöva åka ner till brandstationerna och liksom hämta de stora brandbilarna.
Mm, för det är väl det normala att man åker samlas på brandstationen och åker tillsammans. Liksom.
Ja, men då har man valt att då har vi en den här FIP-bilen då, som man kan ta sig snabbare med. Och då åker ju resten av styrkan ner och hämtar brandbilen och kommer efter. Så man sparar tid hela tiden.
Men vad tänker du idag då när du blickar tillbaks på det här, just det här larmet?
Idag så det jag tänker tillbaks på egentligen är väl det här med att vi måste tänka kanske lite grann mer säkerhet när vi åker på larm. Vi kanske inte bara kan rusa in i saker. Vi måste kanske öppna skygglapparna lite. Men sen är det också det här med mina kollegor som åkte med här. Det första jag tänkte egentligen efteråt där var ju på min kollega Uffe då. Som faktiskt gick in i den här husvagnen och fick se det här hemska. Och även efteråt så har vi ju, han och jag har ju pratat om det här flera gånger och det är ju någonting som etsar sig kvar liksom. Det är det ju. Och det är ingenting vi förväntar oss att se när vi åker på ett hjärtstopp. Så att, ja men det ligger kvar. Det gör det ju.
Ja, vi har ju fått in en lyssnarfråga.
Vad kul.
Som faktiskt passar rätt bra till det här avsnittet. Och den lyder så här. Hur påverkas era familjer av ert yrke?
Jag har ju valt att vara ganska öppen med min familj om mitt, liksom, det jag åker på. Jag går ju aldrig in på detaljer liksom, med barnen och sådär. Men de vet ju, mina barn har ju fått vänja sig vid att pappa är brandman. Och, ibland kom pappa hem med liksom... Var det på något som kan vara jobbigt och sådär. Men mina barn vet ju om, redan från de som var små, att folk krockar med bilar och hus brinner liksom. Så att de påverkar sig helt klart på det sättet.
Mm.
Lite mer riskmedvetna och sen har jag en väldigt förstående familj som stöttar mig här.
Jo, men det är väl samma där. Jag har väl blivit bättre, tror jag, på att vara öppen med vad vi gör på jobbet. Så att egentligen så här, att ta med sig jobbet hem... tror jag i våran bemärkelse egentligen är en positiv sak.
Mm.
För att då kan vi få lite förståelse hos våra familjer liksom, vad vi är med om på jobbet.
Ja.
Nu är mina barn så små så jag tror att de tror att allas pappor är brandmän.
Okay. Mm.
Det finns ju han där Brander också. Han är också brandman.
Ja, just det.
Så att, men det kanske kommer att ändras sen.
Ja, det lär du göra.
Men det är klart, det påverkar dem ju. De lever ihop med oss och vi är ju med om skumma grejer ibland.
Ja, och vi kan ju inte prata om allting heller.
Nej.
Alltså det är ju så, vissa saker måste vi hålla oss för oss själva liksom. Men att vi lite grann man återkopplar till det här med det här liksom avlastningssamtal och den biten så är det ju viktigt att prata om saker vi har varit med om. Och det tror jag är bra att vi ändå kan göra med våra familjer egentligen.
Ja, verkligen. Du har lyssnat på Larm vi minns, en brandmans verklighet. Producent och klippare David Dava Persson.
Medproducent och manusförfattare Malin Brege.
Ljudläggning och efterbearbetning Mats Liljenberg.
Den här säsongen släpper vi ett nytt avsnitt varje tisdag.
Följ oss i Podplay-appen eller där du hittar dina poddar helt enkelt.
Och har du frågor som du vill skicka in till oss så är du välkommen att göra det till hej@larmemins.se. Och glöm inte att följa oss i sociala medier. Där heter vi Larmemins på både Facebook och Instagram. I nästa veckas avsnitt av Larm minns.
Torrkokning kan utvecklas till en riktigt farlig situation om den inte upptäcks i tid eller snabbt hanteras på rätt sätt. Men är vi där tidigt så är oftast den största utmaningen för oss på de larmen att försöka väcka personen som somnat ifrån maten. Men den här gången ska det visa sig vara något helt annat. För när vi rullar över den stora bron med mindre än 1 kilometer kvar hör vi insatsledarens röst på radion.
Flera trapphus rökfyllda. Ni måste skicka mer förstärkning. Kom.
Säger han på radion. Ty till vår larmcentral. Det där låter inte som någon torrkokning, tänker jag.
Klarslut.
Podplay, en del av Power Media.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.